Det är fredagen den 8 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till vår fredagspodd denna historiska vecka i mars 2024. Igår kväll var det ju så att statsministern höll ett tal till nationen och kunde berätta att Sverige nu är medlem i den västliga försvarsalliansen NATO. Detta knappt 2 år efter att vi ansökte om medlemskap. Det här är ett historiskt steg för vårt land, det tror jag alla som lyssnar är ensa om. Efter att stått utanför demokratiernas kamp mot nazismen under andra världskriget och kampen mot kommunismen under kalla kriget så har nu Sverige valt sida inför de angrepp som demokratin ställs inför i vår tid och i framtiden. Det är förstås inte bara ett högst moraliskt vägval, det har ju också med vår egen säkerhet att göra och vår nationella suveränitet. Det handlar om ett beslut där vi från och med nu värnar vårt land, vår frihet och vårt sätt att leva tillsammans med våra grannar och fränder i Europa och Nordamerika. Som ni hör är jag lite högstämd idag, det ska vi snart råda bot på, men jag tänker ändå att ögonblicket kräver viss tonhöjd. Men allt det här ska vi förstås prata ingående om idag, men vi kommer också hinna med lite annat hoppas jag. Och med anledning av den här historiska dagen har jag laddat upp extra mycket med tankekraft och kunskap från Svenska Dagbladets ledarredaktion. Med mig i studion och på länkar idag har jag inte mindre än Tove Livendal, Peter Wennblad, Mattias Svensson, Paulina Neuding och Jesper Sandström. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Jesper, tänker folk, nu är stora saker på gång när man får kalla in oraklet från norr. Jesper, vad gör du här?
Jag ska vara här och tala för skärmarna så att vi inte får en sån här nu inte skärmarna här och kan försvara sig incident. Så jag har ingen säkerhetspolitisk kompetens alls, tyvärr.
Ingen säkerhetspolitisk tyngd heller?
Nej.
Hurra, du underskattar dig själv. Du Jesper, här i Stockholm har ju hägg och syren snart blommat över. Hur är det i Norrbotten?
Ja, här har ingenting blommat över överhuvudtaget. Det har börjat smälta lite grann så man sjunker ner i snömodden när man ger sig ut med rullstolen. Det är väl uppbyggligt på något sätt får jag tro när man lämnar skärmen en stund.
Ni har hackat fram husbjörnen ur sin driva.
Ja, precis.
Tove, hur glada är vi över att Jesper har vaknat ur sitt ide?
Ja, det är så härligt. Det är som en tussilago i dikesrenen.
Det är det verkligen. Första. En hästtov. Tove, hur firar vi internationella kvinnodagen då?
Ja, den firar vi dels med att publicera en intervju med den borgerliga feministen Birgitta Widstrand som har, till skillnad från många andra, inte ett så bara introspektiv på den här frågan utan har följt utvecklingen internationellt under många, många år och gjort väldigt mycket. Så det tycker jag var ett bra sätt att högtidlighålla den dagen. Men sen har faktiskt jag och Paulina haft en tjejlunch idag. Nej, det var så att vi har haft besök av 2 mycket ärade gäster som råkar vara kvinnor. Men de började med att säga att de firar minsann inte internationella kvinnodagen. Men det var ett jättefint möte. 2 prenumeranter och en av dem, hon fyller 95 i april och har läst Svenska Dagbladet så hon var 6 år gammal. Så hon har alltså varit en läsare i 89 år.
Mm. Där hör ni, och när första lyssnaren har lyssnat i 89 år kommer jag bjuda på lunch också. Det låter ju jättetrevligt. Jag och Mattias var ju utelåsta från det här men vi fick roa oss själva på pojkars vis. Peter, här i Stockholm har krusbären snart mogna för skörd. Hur är det på Gotland?
Ja, jag såg att magnolian börjar få knoppar.
Ja. Du, hur känns det att bara vara näst mest avlägsen av poddpanelens deltagare?
Ja, fast man brukar säga att avståndet mellan Gotland och Stockholm det är jordens omkrets minus 15 mil.
Mm-hmm. Du tänker så bakvänt liksom. Man går via Asien och så vidare. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Paulina, hur har din vecka varit?
Den har varit bra. Alltså, hela den här situationen med alla olika röster från olika håll, den påminner mig om den här gamla Hassan-sketchen. Med,
är det du och jag som låter?
Nej, när de ska intervjua Boris Jeltsin.
Jaha, okej. Okay.
Och så har vi också hans bror Ove Jeltsin och hans farbror Stig Jeltsin och sen ska alla prata på en gång. Kommer du ihåg den?
Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag kommer ihåg när 2 pizzerier ringde till varandra. Och sen säger Fredrik Lindström bara så här, Bussola? Ska du ha Bussola? Nej, jag ska heta Bussola.
Han släpper liksom ner en boll där bara. Ja.
Precis. Mattias, grattis på kvinnodagen. Eller får man säga det?
Ja, men det får man väl säga.
Eller är det en kampdag?
Det kan det väl också få vara.
Är det du som sköter disken där hemma?
Är det du eller jag som låter?
Hörrni, det är kvinnodag och det är NATO och det är vår. Det finns mycket att prata om. Men vi ska ju då dra igång förstås med vårt första ämne, som då förstås blir NATO. För igår besökte ju statsministern och utrikesministern Washington och skrev under det där sista dokumentet tillsammans med utrikesminister Blinken. Och därmed är då Sverige medlem i NATO. Och Tova, du har bullat upp här. Framför mig på studiobordet står det 4 glas och 2 flaskor. Vad ska du göra med dem?
Ja, men jag tänkte att vi skulle fira. Du har ju sagt att man får inte öppna något bubbel förrän det verkligen är i hamn. Men nu tycker jag nog att vi kan säga att det är i hamn.
Sätt igång!
Ja, men då gör jag det.
Så kommer det bli riktigt bra radio här i taget när vi får vänta på att Tove ska öppna den här flaskan. Vi kan fylla det med någonting annat. Paulina, när firade du senast med sin skumpa?
Ja, på nyårsafton skulle jag tro.
Oj, jösses! Hörde ni det där hemma?
Det här är som det fantastiska radioprogrammet P1 Meny, där man liksom får höra fräset från saker som steks.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu är det ju så att Jesper och Peter kan ju inte dricka just de här flaskorna, men som jag sa igår, ni köper och skickar kvittorna till Svenska Dagbladet och Tove har inte nämnt några beloppsgränser där heller, så jag hoppas ni har försett er med er egen förplägnad.
Ja, nej, jag dricker ju inte skumpa, jag är frankofob. Så att...
men har inte ens den som kommer ur apparaten, eller?
Nej, inte den heller faktiskt. Det brukar av hälsoskäl av.
I Norrland säger man bara apparaten och alla vet vad det handlar om.
Precis, bestämd form.
Tove håller på att hälla upp, men jag tror vi drar igång på ämnet. Det är ju en historisk stund. Tove, politisk chefredaktör för obundet moderata Svenska Dagbladet. Vad säger du i en sån här historisk stund?
Ja, vi skrev ju en text förra veckan. Vi tog ju ut saker och ting i förskott och skrev då att nu har Sverige kommit hem. Men jag lyfter mitt glas och skålar för alla de som har sett till att vi har kommit hit, att vi har kommit hem. Och kanske med extra särskild hälsning till vår tidigare politiska chefredaktör Mats Johansson, som på denna sida drev frågan och berättade varför, med argument som slutligen gjorde att alla kom, eller att en tillräckligt stor del kom till den övertygelsen. Men det arbetet förtjänar han ett stort tack för.
Skål!
Skål!
Skål.
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 Ja, jag känner nästan lite som den gamle Rysslands vännen Jakob Dahlin och säger skål, ta mig fan.
Precis.
Eller kanske som Gert Fylking, äntligen.
Precis. Det var då första ord. Vi ska förstås gå vidare och prata om den här långa processen. Bara kort så alla förstår. Var det alltså när Blinken tog emot själva dokumentet igår, var det det som var this is it? Från den punkten, jag tänker själva tidpunkten är ju viktigt. Är det någon som har koll på när det exakt skedde?
Jag vet att Magdalena Andersson spred en bild av sig själv i sociala medier där hon skriver på ett papper, på ett block.
Ja, det var inte för nu, men vi kan...
Var det då?
Ja, det kanske var antagligen då det skedde.
Ja,
nej, men Peter, har du koll på det? För det här måste ju, juridiskt måste du ju ha varit en enskild punkt, tänker jag.
Ja, jag tror att jag har koll och jag tror att det fullbordades i det ögonblick som det här dokumentet lämnades över till Blinken. Mm.
Precis, och jag har varit inne på Wikipedia-sidan nu och nu ser jag att Sverige också är blåfärgat. Det har varit en ganska lång process, 655 dagar tog den, eller nästan 2 år. Man får ändå, tänker jag, så här efteråt kanske vi tänker det var väl inte så jättefarligt ändå. Och Tove, det var väl ungefär vad den här sidan en gång förutspådde? Eller hur var det där?
Jo, men precis. Ann-Sofie Dahl, mångårig expert och som kan NATO utan och innan, och skrev ju faktiskt en sån text. Det tror jag refererat till den tidigare. Men jag tänker också på den här utmärkta podden som du hade med bland annat gästades av Christer Bringéus, som förtjänar ett stort tack för sitt gedigna arbete med NATO-frågan eller med frågan om Sveriges säkerhetspolitiska läge. Och det där så konstaterades ju att det inte alls egentligen jämfördes med hur lång tid det har tagit för andra länder, så var inte det här en så lång process som vi har upplevt den. Det är klart att den tog längre tid än vad vi hade önskat, för i samma stund som vi också uttalade det här så, och fram till dess att den här dokumentet deponerades, så får man ju, man lever ju i en potentiellt mer osäker tillvaro. Man har utmanat Ryssland och vet inte hur de ska svara, och man omfattas ännu inte av den här garantin. Mm. Men med jämförelse med hur lång tid det har tagit för andra länder, så var inte det här en särskilt utdragen process.
Och tack vare Ukraina var ju då det ryska våldskapitalet upptaget under de här två åren också, vilket vi kan vara tacksamma för. Politiskt i Sverige har det här varit en jättelång process. 1999 så blev Liberalerna uttalat för NATO. 2003 följde Moderaterna efter. Men det dröjde faktiskt till 2015 innan både Centern och Kristdemokraterna blev positiva, och sen slutligen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under våren 2022. Tove, varför svängde Socialdemokraterna?
De svängde för att de stod kvar ensamma på en plats där de inte hade argument kvar. Man ska ju också, det är ju värt att notera att Sverigedemokraterna ändrar sig den 11 april. Det tar mer än en månad, nämligen den 15 maj, innan Socialdemokraterna kommer till samma slutsats. Och i båda fallen så fanns det ju en idé om att man ska bygga säkerhet på andra sätt, med bilaterala avtal och inte minst tillsammans med Finland. Och Sverigedemokraterna såg då tidigare än Socialdemokraterna att det här alternativet inte fanns kvar längre, och fick liksom komma på andra tankar. Så att man ändrade sig därför att verkligheten var så svår att argumentera emot.
Nästa fråga ger sig själv. Om Socialdemokraterna inte hade ändrat sig, vad hade skett då?
Ja, Ulf Kristersson har ju varit tydlig, får man säga. De brukar själv berömma sig med att de vill vara tydliga, men här, i just den här processen måste man ge honom cred för att han faktiskt har varit det. Och det, han var ju, det finns ju ett Folk och försvar-anförande 2018 där han säger att nu är det dags att Sverige tar steget och inom 10 år så ska vi vara där. Och det gjorde ju han inte utan viss risk heller, och det var ju ändå en nytt ställningstagande, men det var den slutsats som han hade kommit till då. Och jag tror att när vi tittar på det här i retrospektiv, så är det klart att de här turerna som har varit nu, de kanske vi får läsa om i memoarerna, de kommer vi inte att sitta och prata om särskilt länge till. Men här finns det ju en, jag tror ändå, just nu, de här dagarna, så kan det ändå vara värt att man får den här historieskrivningen rätt. Mm.
Just historieskrivning, Paulina, du var lite inne på det här. Mm. Det är ett lustigt bispår, men Magdalena Andersson la ju faktiskt upp en bild på sig själv på Instagram igår, där hon sitter och vid ett skrivbord, och hon har en tavla bakom sig och hon sitter och skriver under någonting. Så att jag tänker att det här ändå ska ge associationen att påminna om att hon har ju också varit inblandad i den här processen.
Oh ja, oh ja.
En gång var jag viktig.
Ja. Sällan har väl socialdemokratiska fantomsmärtor inför makten gestaltat så väl,
ja,
tänker jag.
Ja, precis.
Men den var rätt rolig.
Ja, den var kul. Den tycker jag man ska googla rätt på.
Ja.
Mm. Innan den
jag tycker det hade varit fint om Kristersson lämnade över hennes kollega i block också.
Ja, jag tycker det ser ut som hon sitter med rödpennan och går igenom något tal eller något sådär. Alltså, för att,
Ja, det är en rödpenna. Är det... Ja.
Hörrni, Thomas Ramberg på Dagens Nyheter, han pratade lite om hur då olika politiska krafter förhåller sig till NATO. Och då menar han att det funnits ideologiska NATO-anhängare till höger som anser att Sverige av just ideologiska skäl hör hemma bland västliga demokratier, och att det länge varit så. En liten fortsättning på den borgerliga EG-vänligheten på 1900-talet, om jag uppfattar Ramberg rätt. Medan man till vänster ändrat sig mer av snöda, eller om man så vill, realistiska skäl, för att det handlar om säkra nationens välgång. Peter, är det så man ska se det, tänker du?
Ja, det skulle jag nog säga i stort att det är. Jag tror fortfarande inte att det ideologiska, idémässiga engagemanget för NATO är särskilt stort inom Socialdemokraterna. Det avspeglas ju att Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som är de närmaste allierade tycker ju fortfarande att Sverige borde ha stannat utanför.
Mattias, kan man tänka så, blir Sverige ett land mer till höger eller ett borgerligare land av NATO-medlemskapet på något sätt? Är det rimliga tankespår?
Jo, men det är det nog ändå, därför att om vi tar parallellen till EU som då var EG när vi gick med, det hade ju en kulturell påverkan på Sverige som gick långt utöver det formella. Alltså hur provinciellt Sverige var innan vi gick med går nästan inte att förklara eller riktigt sätta fingret på, men andra länder, hela den övriga världen var liksom väldigt långt borta mentalt, i nyheterna på annat sätt. Och plötsligt så blev Europa intressantare. Det klagas förstås fortfarande för att vi inte är med mentalt i rapporteringen från Bryssel. Vi är mer intresserade av det amerikanska valet och så vidare. Allt är sant, men utblicken i världen och känslan av tillhörighet till Europa och intresset för att alltså den här föreställningen om Sverige, det perfekta landet där vi redan vet allt. Vi hade ju liksom den här, vi har varit bra på att vara storebror och varit tvungna att åka ut till länder i tredje världen för att liksom vara storebror åt länder, men väldigt dåliga på att vara partners och arbeta med jämlikar. Men det har vi lärt oss i EU-medlemskapet, och det tror jag vi kommer att ha nytta av också i NATO. Jag tror att det kommer att bli en mental resa på gott och ont, men mest på gott.
Mm. Vi har ju ganska länge bubblat lite en debatt om vems förtjänst detta är och vem som ska ta på sig äran. Tove, vad tänker vi om den? Vi var inne på lite förut. Är det någonting som är viktigt för framtiden? Är det här någonting som Ulf Kristersson kommer kunna ta med sig som en fjäder i hatten och även omsatt sätta i väljarframgångar? Eller hur tänker du kring det?
Jag är inte så säker på det senare. Det förra tycker jag absolut att han ska göra. Jag tycker att han vet vilken roll han har spelat, och den är väsentlig. Vi har en text imorgon av Fredrik Johansson som argumenterar för detta ingående och på ett grundligt sätt. Så det kan han bära med sig. Det här kan vara stolt över. Sen om det här går att växla in i väljarstöd, det är jag inte så säker på.
Nej, väljarna tackar ju som bekant.
Men kan man inte å andra sidan vara väldigt bjussig i denna stund och säga att det var väldigt viktigt för Sverige att Socialdemokraterna vände. Det var väldigt viktigt att Sverigedemokraterna vände det stora parti de nu är med det ansvar de har.
Absolut. Precis, för det kanske den stora takeawayen här då. Man pratar ju om polarisering av svensk politik, att vi återigen gått in i en väldigt skarp blockpolitik. Men här ser vi ju ett projekt som i likhet med gamla goda svenska kompromisser från 1900-talet, 90-talet framförallt, återigen så har de stora partierna gått sida vid sida. Man behöll ju samma förhandlare exempelvis och så vidare. Så att det är kanske det som är det stora, Tove.
Ja, absolut. Jag tror verkligen så. Och det är det jag menar, att man kan bära med sig känslan av att ha gjort någonting bra, men man behöver inte tänka att det här måste jag liksom kvittera ut på något sätt. Utan förhoppningsvis, jag menar, det här är ju på riktigt. Vi gör ju inte det här för att vi tycker det är kul att anstränga oss och arbeta också med länder som vi i vissa avseenden står långt ifrån, och det är kostnader och allt detta, utan det är ju därför att vi tror att det här är det bästa sättet att också undvika de förfärliga kostnader som kan komma någonting annat. Och då måste det vara så att det finns en genuin, det måste vara grundat hos en stor del av majoriteten som företräder svenskarna i parlamentet. Så att jag tycker det är tid att vara just enande.
Mm. Vi ska återkomma till det. Jag missade ett skämt där när vi pratade om Magdalena Andersson. Den där bilden, det påminner mig lite, minns ni under Juholt-åren när han och Weidlich en gång hade gjort en skuggbudget men tyckte att den var lite klen, alltså rent i storleksmässigt. Så de skrev ut den med trippla radavstånd och massor av sidbrytningar, och de gick in i satt i någon tv-studie med en jättelik lunta. Mm. Minns ni detta?
Nej.
Ja, för Anders Borg hade ju då återinfört det här med att gå med mycket papper. Innan var ju nu där han gick med små fickminnen och sånt där. Liksom. Men liksom han, och kände väl Juholt att jag vill också ha en sån där stor som män ofta tänker när andra män har. Så han gjorde den här luntan och satt med den. Det går att googla upp, det är fantastiskt roligt.
Ja, men det finns ju även en bild, det var väl när Ann Linde undertecknade själva ansökan. Och det blev ju inte heller så högtidligt när hon fotograferades i Arvfurstens palats men där det stod massa så här, fula permar i bakgrunden.
Ja, skokartonger och vad det var.
Ja, ja, sådana där kontorspermar med av 1900-tals typ.
Ja, liksom. Ja, men precis så. Hon undertecknade det med liksom en kulspetspenna för 1990. Mm.
Ja. Men det är väl svenskt ändå?
Det är svenskt.
Alltså.
Ja.
Alltså, vi har ju inte... I England så hade de haft så här the great pencil of the earl of så här, någon stor fjäder som bara liksom får leta upp på någon skotsk grotta någonstans. Liksom.
Bring in the royal pen.
Jag är lite svag för sånt.
Ja, vi går vidare. Jag tycker Jesper sitter där och tiger. Det behöver du inte göra idag, Jesper, för du är med i samtalet.
Han väntar på skärmytslingen.
Ja, nej, men jag, det ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat också, det här svenska opretentiösa. Jag brukar alltid tänka på när kungen var i Gällivare, min gamla hemstad, och skulle avtäcka något sånt här laserkonstverk som de skulle projicera på en skolvägg där, och då var det heller inga överdrivna pretensioner. Det var ingen så här att ja, om ers majestät skulle vilja, utan det var en gubbe som sa, de stod och höll i varsin ände av en presenning, och så sa han, ja, om du rycker här då. Så att det, jag gillar det förhållningssättet till livet och världen, så att säga.
Jo, Jesper, jag skulle fråga så här. Nu går ju NATO-processen in i historien. En historia som småningom ska skrivas i böcker. Vad kommer det stå i de där böckerna på när man ska sammanfatta?
Ja, men alltså, det kommer väl stå ungefär det som vi har pratat om i podden under hela den här processens gång. Hur alla vände, varför de blev tvungna att vända, hur de har försökt överdriva sin roll och betydelse i det hela när det väl hade vänt. Jag tror att det kommer stå ungefär det vi har pratat om under hela tiden.
Så jag tror också att det som kommer stå i historieböckerna är den personliga betydelsen. Alltså, Finland har haft en jättestor betydelse för svenska processen, men också liksom finska personer. Alltså Niinistö och Sanna Marin tror jag personligen var väldigt betydelsefulla för Socialdemokraternas omsvängning. Mm,
säkert. Nu går ju Sverige in i NATO väldigt enat, som Tove sa. I riksdagen är det nästan 90% av ledamöterna tillhör partier som stödjer medlemskapet. Drygt 60% av befolkningen enligt opinionsmätningarna för. Bara 20 är uttalat emot. Och det här är stabila siffror, så har det sett ut ända sedan Sverige ansökt om medlemskap. Tove, det motstånd som ändå finns kvar inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och de här 20%, vad kommer hända med det? Finns det möjlighet att det kommer mobiliseras eller förstärkas, eller kommer det som en dö som en stormvind i öknen bort? Eller?
Ja, jag tror, alltså jag hörde ju Daniel Heldén kommentera, och han var ju sådär att ja, vi hade ju helst sett att Sverige inte hade gått med, men nu kommer vi att vara med, och då får vi titta på vad gör vi då, vad blir viktigt då. Då talar han bland annat om det här att försöka få fram en skrivelse om att det ska vara förbjudet att ha kärnvapen på svensk mark. Så att jag tror att de kommer att försöka hitta sätt att bevaka sina positioner, men i det nya landskapet. Det är väl det mest konstruktiva.
Mm. Men du tror fortsatt att det kommer i den här dimensionen finnas konflikter, så att säga?
Ja, alltså det är ju... Jag satt ju för inte så länge sedan i en diskussion med Pierre Schori och konstaterade att han väljer ju, trots allt som har hänt och all fakta som ligger på bordet, så väljer han ändå att kvarstå vid idén om att det hade varit bättre att Sverige stod ensamt, så att säga, och talade om fred. Och jag menar ju att fred är det som, tror jag, förenar alla. Alla vill att det ska vara fred, men då blir bara frågan hur säkerställer man det mest effektivt? Så att jag förväntar mig att det kommer att finnas både sådana som av egen övertygelse och kanske också understödda påverkansoperationer kommer att liksom påtala att det här var ett felaktigt beslut.
Mm. Vissa kanske kommer ställa sig frågan, är det verkligen fred vi vill ha?
Vi kanske får en valaffisch. Nja till NATO. Mm.
Vi ska ta och sluta det ämnet. Och tänkte jag faktiskt vi ska göra det i självberömmets lite unkna och men ändå trevliga rymder. Tove, vi har ju jobbat med den här frågan väldigt mycket på ledarsidan. Inte minst du har ju gjort det. Du kan väl klappa dig lite på ryggen också. Eller annars kan vi göra det.
Men jag tänker att jag har ju tagit rygg på tidigare silverräv. Jag nämnde ju Mats Johansson, men också vår kollega Claes Arvidsson, som skriver på söndag faktiskt. Det har han verkligen gjort sig förtjänt av. Har ju skrivit och envisats med frågan även när det inte var någon annan som tyckte att det här var något att hålla på med eller att det var någonting att ta på allvar. Så att verkligen Mats Johansson och Claes Arvidsson tycker jag förtjänar det största berömmet på vår ledarsida.
Mm. Absolut, vi sänder en tanke till dem.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bra, då tänker jag att vi går vidare. För trots allt har det ju skett andra saker än vårt NATO-medlemskap, även om det givetvis var det viktigaste. Några som ofta gör sig viktiga, det är ju Liberalerna, och de har haft en stor vecka här på sidan om i sin jakt på barnens skärmar. Mm. Och här har det dykt upp flera förslag. Jag har inte riktigt hängt med, men det har handlat om åldersgräns på sociala medier och det har handlat om att man då inte ska få vara ute och surfa på nätterna. Och det här har ju då, delar väl befolkningen, delar familjer, delar kanske redaktionen också i viss mån. Jesper, vad tänker du om det här som kommer från Liberalerna just nu? Vilket förslag vill du börja med och hur vill du kommentera det?
Ja, men jag kan väl börja med det här förslaget om barnlås nattetid på sociala medier. Alltså, det är väl på något vis lätt och instinktivt hålla med om att det är klart barn i de flesta fall bör sova istället för att vara vakna och vara ute på sociala medier. Men jag tycker att det är oerhört märkligt att ett förment liberalt parti lägger ett sånt här förslag. Därför att det är solklart en sådan sak som måste vara familjers och föräldrar eget ansvar. Det finns ingen anledning att politiken ska klampa in här. Därför att flyttar man den gränsen för när det är befogat för staten att gå in, ska man börja lagstifta om läggdags, ja då finns det snart ingenting man inte kan lagstifta om.
Nu har hör och häpna Paulina begärt ordet och hon har det.
Ja, men det här med att Folkpartiet inte är liberalt, det är alltså Det kan vi ju lägga, alltså det vet ju alla att Folkpartiet inte är liberalt. Det kan
det
vi,
var den, det som fick dig att gå med.
Det var det som fick mig att gå med i Folkpartiet en gång i tiden. Så jag menar, det är klart att det här är ett folkpartistiskt förslag. Men det finns så mycket mer i den här frågan. Alltså, vi har en situation nu när barn väldigt tidigt utvecklar beroende av skärmar på olika sätt. Det är en del av deras sociala värld, vilket innebär att det är väldigt svårt för föräldrar att säga att du får inte använda skärm, för det betyder att det är liksom ett socialt isoleringsstraff. Och samtidigt är det så kraftigt beroende från kallande saker vi har att göra med. Så att den förälder som säger att du just nu ska stänga av din skärm, den kommer få se sådana här, vad heter det? Withdrawal symptoms.
Utsättningssymptom.
Alltså man får ett argt och upprört barn som inte får sin fix när de vill ha sin fix. Så att det här är någonting som behöver kollektiva lösningar. Och vi har ju den här tendensen i Sverige att vi hoppar på allt som är nytt och alla gör det och det är klart och man får inte förbjuda och det vore ju taskigt och bla bla bla. Alltså i förhållande till barnen. Men det här är väldigt skadligt, väldigt problematiskt och det är någonting som man måste göra någonting åt och det måste göras kollektivt. Och för att någonting ska ske kollektivt, alltså vi har sett det i NATO-diskussionen i Sverige. Först så är alla överens om att det förnuftigaste är att inte vara med i NATO, sen så händer någonting och sen är alla överens om att det förnuftigaste är att vara med i NATO. Så fungerar den svenska psykologin. Det här är vår kultur, den funkar på det sättet. På samma sätt nu så är uppfattningen bland föräldrar och skolpersonal att ja, men det är klart att barn måste ha skärmar. Och då måste det ske någonting för att förändra, okay, för att få det förnuftiga att vara det som faktiskt är, vore förnuftigt.
Jesper?
Ja, alltså jag håller inte alls med här, för det går inte att uttala sig så här svepande, därför att det är klart att det finns vissa, säkert ganska många barn som använder skärmar på ett problematiskt sätt och inte kan hantera om föräldrar säger att de inte får använda skärmarna, men så det här är ju någonting som föräldrar kollektivt själva kan ändra på utan att politiken kliver in. Alltså jag tror att de flesta föräldrar är överens överens om att ja, men deras barn måste ju leva och planera sina liv på ett sätt så de mår bra, så de får sömn och rörelse och så vidare. Det är inget som behöver dikteras från politiskt håll, och det går inte att svepande avfärda skärmarna som dåliga. För jag tycker det tråkiga när man gör det är att man glömmer att skärmar och samvaro online och så här, det kan också vara oerhört värdefullt. Alltså, hade inte jag haft min oerhört omfattande anslutning till internet i barndomen, då hade jag aldrig blivit poddprogramledare här. Jag hade aldrig haft någon koppling till Svenska Dagbladet. Jag hade inte alls haft en närhet till människor och andra perspektiv ute i hela världen som jag faktiskt hade i min ungdom. Så jag tycker det är väldigt sorgesamt när man avfärdar skärmarna som dåliga per se. Ja visst, ta itu med problematisk användning. Ja visst, försök etablera sunda normer för barn, men avfärda inte skärmarna kollektivt som dåliga och påstå inte att det krävs lagreglering av det när det inte finns några belägg för sådant.
Paulina?
Det är ingen som avfärdar skärmar generellt som dåliga. Det finns jättemycket fördelar med skärmar, och när vi pratar om barn så finns det, ja, det finns 1000 användningsområden för skärmar som är positiva. Det är inte det. Poängen är att skärmen lyser som en stor stark sol över hela vardagen för barn. Pojkar, när de träffas, sitter och spelar spel. Och om de inte får spela spel för att mamma säger, ja, men om du ska spela spel så får du gå ut och gå en halvtimme, så är den halvtimmen helt präglad av att man snart ska få sin fix. Och det här är inget bra. Och det här är en helt ny situation. Och alltså, vi har den första generationen pojkar som inte vill ut och leka, därför att de vill mycket hellre sitta framför en skärm tills en förälder säger nu får du faktiskt gå ut och leka. Om man gjorde något motsvarande med hundvalpar, alltså, ja, då skulle vi se att det var att det var abusive. Mm. Men det ser vi inte nu.
Jag tycker ni båda gör intressanta poänger. Jag skulle jättegärna vilja höra från redaktionens övriga medlemmar som kanske jag inte riktigt vet vad ni tycker. Och vi börjar med dig, Peter. Var landar du här?
Jag intar
som inte vanligt mellan, då blir galen.
En tredje ståndpunkt. Alltså så här, jag delar Paulinas uppfattning om vad så att säga skärmens baksidor och faror. Men jag förstår inte vad politiken ska in i det här och göra. Alltså så här, det tar 30 sekunder att ställa in tider på skärmen på ditt barn som de inte kan göra någonting åt, och som det spelar ingen roll hur lägger de, det är en teknisk inställning. Alltså de här lösningen, liksom det som nu Liberalerna gör till en liksom politisk lösning, det finns det tekniska lösningar för sedan flera år tillbaka.
Mm. Okej, okay. Paulina, det lät som Peter ändå ifrågasatte din ståndpunkt. Vill du svara någonting där?
Ja, men den tekniska lösningen, jag håller med. Det är klart att Folkpartiets förslag, det är mer en signal. Så här. Det här är ett problem i staten och sådär. Men en sak som man kan göra från politikens sida, det är ju skolan. Alltså, jag pratar hela tiden med föräldrar som säger mitt barn kommer hem med liksom de här abstinensbeteendena från skolan därför att de har suttit och spelat citat, nu gör jag sådana citattecken i luften, pedagogiska spel som framförallt vänjer barnen vid snabba dopaminkickar som gör att de inte har lust att läsa sen, för läsning ger inte samma snabba dopaminkick. Jag fick ett mejl från en läsare så sent som häromdagen som också beskriver hur hela dagen i skolan är liksom att gå från den ena paddaktiviteten till nästa. Så att det är klart att staten och det offentliga kan göra någonting. Mm. Förlåt, Andreas, du viftar.
Nej, jag tänkte bara släppa in Mattias. Hade du något mer att säga? Där.
Nej, men framförallt skolan, där är någonting offentliga kan göra. Och ja, det är klart att det där med låst är trams, men det är inte det som är poängen.
Mm. Mattias, var landar du här?
Jag är rätt agnostiskt vad gäller liksom, det är en empirisk fråga om och när skärmanvändande är skadligt. Jag misstänker väl och hoppas väl, eftersom jag är en loranga pappa som inte bryr mig om någonting och alltså inte har hållit på att vara neurotisk över mina barns skärmanvändande. Och de verkar bli rätt hyggliga människor, även om de inte gör precis så mycket som jag hade hoppats av det jag hade hoppats att de skulle göra. Jag tror att ganska mycket handlar om det här. Att kanske de politiska åtgärderna borde handla om föräldrar som oroar sig för mycket över sina barns situation. Jag tror inte att det nödvändigtvis alltid är sunt. Mm. Framförallt liksom den politiska frågan, att göra ett politiskt mandat av beslut som hör hemma i hemmet och så att säga skicka signaler. Det är ju att inbjuda till, för sen ska du traggla igenom det här, ha en lagstiftning och då blir det liksom, hur ska man validera sig, vilka former av anonymitet blir omöjliga och sånt där. Vi har ju haft den här diskussionen med chat control till exempel, som vars syfte alla kan dela liksom. Det handlar om att bekämpa sexuella övergrepp på barn, oantastligt syfte. Men åtgärden är ändå så drakonisk att den bör undvikas. Så det här med signalpolitik ska man inte hålla på med, därför att det har en massa oavsedda konsekvenser som gör den digitala tillvaron till liksom den mardröm vi inte vill ha.
Ja, men det är så lätt att prata om neuroser. Det handlar inte om neuroser. Det kommer ju allt mer forskning på att det här är någonting som påverkar.
Ja, att det finns dålig användning av skärmar.
Inte att det är dålig användning. Det är inte det. Alltså, och här är också ett missförstånd att ja, men det beror på vad man tittar på. Ja, det är klart. Alltså, om barnen går in på våldspornografi eller inte går in på det, det är ganska stor skillnad. Men
och
det är också,
fler som har porrfilter gör det.
Jo. Men poängen är att det är inte bara innehållet, utan det är själva mediumet som i sig är så kraftigt beroendeframkallande. Vilket är skälet till att du tar upp din mobil när du är nervös eller irriterad eller ledsen. Vad gör du? Du tar upp din mobil därför att du får din lilla fix.
Men är det farligt?
Det kommer studier hela tiden som lägger det här pusslet kring hur mycket det har påverkat just den här generationen, skärmgenerationens välmående. Och det tycker jag man har en skyldighet att titta på och göra det till en så här Ned Flanders fru-fråga.
Jag tror Jesper vill in här.
Ja, det är bra att titta på det. Det är bra att vara vaksam så att barn och unga inte far illa. Men man ska ju säga det att de studier som bland annat Liberalerna verkar luta sig på, den forskningsgenomgång som socialpsykologen Jonathan Haidt har gjort, den har ju fått stor kritik därför att den vida överdriver de negativa effekterna av skärmar på barns psykiska mående. Så att man ska vara vaksam på sånt också, därför att vi vet av gamla debatter att det finns en rädsla för ny teknik, det finns en rädsla att det ska vara det är det här som raserar ungdomen liksom. Sen ska man naturligtvis inte säga att allt är frid och fröjd, men man ska heller inte blåsa upp problemet som värre än det faktiskt där. Därför då kan man få just den här sortens symbolpolitik som i bästa fall blir ganska meningslös. Alltså de flesta fortsätter kanske använda sociala medier ganska mycket, medan den kanske då får oförutsedda negativa konsekvenser på så vis att föräldrar som redan är väldigt kontrollerande, ja men de ser sig stärkta i det här att de borde kontrollera barnen ännu hårdare, och barn som hade mått bra av att faktiskt vara mer aktiva online, ja, de kanske helt förvägras skärmarna. Sådana konsekvenser kan också komma.
Ja. Tove, ska du slänga ut din stora lasso här och samla in alla hugskott och argument här och till en liten jord som går åt det håll vi vill?
Ja, nej, jag tror att det här är som att valla katter. men så här, jag i vanlig ordning så håller jag ju med i princip alla som har sagt någonting här. Det här är någonting nytt, det är ett stort problem, och jag har tagit del av liksom forskning som har tittat på vad händer med hjärnan, hur ser de här dopaminkickarna ut, och jag tycker ju att det, jag skulle helst inte heller se att vi gick fram politiskt, men det brukar vara så att alla stora samhällsproblem som dyker upp, om inte samhället själv löser dem, så kommer man att ropa på staten och politiken. Så jag tror att även om Paulina nu säger att ja, men själva det här förslaget kanske är trams, men det finns en viktig fråga här. Ja, den viktiga frågan kommer att vara med oss, den kommer inte försvinna. Och jag tror att förr eller senare så kanske det blir något, på samma sätt som vi har gränser för vilka biofilmer man får se, vilken ålder, när man får börja med sex, när man får börja med alkohol, sådana saker som också påverkar dopamin, så är det inte omöjligt att vi ser att det kan komma politiska förslag längre fram. Jag kommer inte välkomna dem, men det är så med samhällsproblem som inte blir lösta.
Mm. Paulina, du ska snart få en slutreplik. Jag ska bara säga så här, att för att lyssnarna ska förstå vad det här handlar om från Liberalernas sida, är ju inte då seriösa förslag som man vill ska gå igenom, utan det handlar om att man vill signalera att man är ett parti som har koll på skärmar och att man är den som är mot skärmflummeriet helt enkelt. Så vi kommer få höra mer sådana här saker från den sidan. Det här påminner lite om när Liberalerna var först ut i integration och migrationsfrågan mellan 2002 och 2006. Då la man massor med förslag bara för att man ville påminna väljarna hela tiden om att vi är på det. Den här frågan. Vi ser den, vi vet inte exakt vilka lösningar vi har, men vi prövar oss fram så att säga med olika testballonger. Ja, Paulina, vill du sy ihop din säck?
Ja, alltså vi har en massa områden där vi reglerar vad barn får göra och inte göra och vad företag får och inte får göra visavi barn. Alltså, man får inte rikta reklam till barn under 12 år. Det tycker man är jättekonstigt i USA, där de har reklam för cereal riktad till barn hela tiden på kabel-tv. Det har liksom inte vi. Och till och med när man hade diskussion om att reglera rökning. En gång i tiden var det normalt att röka inomhus även om man hade barn. Där har vi fått en kulturell förändring. Så att det är inte så att varje sån här grej är en moralpanik och någonting stört löjligt, utan det kan vara rätt viktiga saker. Så.
Jesper, vill du ha något slutord?
Det kan vara viktiga saker, men det kan också vara saker som slår över i något negativt. Jag är inte emot att skydda barn, men jag ser framför mig att de här förslagen kan få negativa konsekvenser. Jag ser bara min egen tonårstid. Om jag hade förvägrats stadig internetkontakt tills jag var 14-15 år, som bland annat John Haidt föreslår, då hade min tonårstid varit väsentligt sämre, väsentligt fattigare. Jag hade förmodligen mått mycket sämre och varit mycket mindre kapabel som människa idag.
Mm. Jag tror att man ska komma ihåg att det här är en klassfråga också. Jag brukar titta på föräldrar och barn i kollektivtrafiken, och det kan vara en treårig flicka som sitter under en hel resa till förskolan i en halvtimme och bara spelar spel och inte växlar ett ord till sin mamma. Ligger där i vagnen och får de här dopaminkickarna jättestarkt. Eller en lika gammal flicka som pappan försöker ta telefonen ur hennes hand, och hon börjar störtgråta så mycket så att han ger tillbaka den, och hon sitter och tittar på klipp efter klipp efter klipp. Det är alltså små barn, och det är ganska tydligt att det här inte är någon akademiker medelklass, utan här finns en väldigt tydlig klassaspekt som vi inte får glömma.
Där får vi släcka debatten för den här gången, men jag misstänker att frågan kommer återkomma. Nu ska vi prata roligare saker. Eller ja, inte roligare, men andra saker. Mattias, du har varit middag i veckan. Berätta.
Ja, igår kväll faktiskt. Ja. Hos Nordic Ukraine Forum. Mm-hmm. Mycket trevligt, ukrainsk mat och underhållning. De som känner Timur, sångaren från Norrmalmstorg på måndagsmötena. Han ledde en kör, sjung nationalsången, och det var även andra framträdanden. Och det här skedde ju då mot en bakgrund av, alltså dels för att ge kännedom om den ukrainska kulturen och alla de ukrainare som är här. Det var väldigt värdefullt att se hur många det är, barn, vuxna, som är här nu. Och som det ser ut för tyvärr, det är överskådlig framtid, det tror jag inte var deras planer från början, men så är det nu. Och det är ju den kulturen som Putin förnekar, vill radera, vilket är ytterligare en anledning att få kännedom. Och det är inte bara sång och dansnummer och kulinariska fantastiska kreationer, utan det är ju också en historia av förtryck och elände. En av kvinnorna som ledde konferensen och hade arrangerat, hon kom från en familj, de var två föräldrar, åtta barn på en gård, och två överlevde Holodomor, alltså den Stalins organiserade massvält som då skulle industrialisera Sovjetunionen. Så nu har vi överlevarna från ett av de värsta grymheterna i världens historia som som är här i Sverige och kan berätta om det. Och det är ju en erfarenhet att ta till sig. Mm. Och syftet är ju då att samla in pengar så att människor då kan komma till det är de som är i frontlinjen och sköter sjukvården. Och det är inte bara sjukvårdare, utan det är någon kvinna som berättade, hon var hårfrisörska. Men när kriget kom, så eftersom hon kan göra det hon nu gör vid fronten för att hjälpa skadade och sårade personer, så gör hon det. Mm. Och de får då komma till Sverige och få liksom en respit, och vi fick en film där, ja, det är förstås bara skrapande på ytan av det elände som möter dem varje dag. Alltså människor som förlorat armar, ben, som är liksom skadade bortom räddning, som ligger där, tröstas av katter och hundar som man ofta använder i det här för att liksom bearbeta trauman och annat. Men också tröstlös, en påminnelse om vad krig är. Att det liksom i slutändan alltid är förstörelse av människoliv och deras möjligheter. Det här är människor som borde ha fått göra någonting helt annat. Som på grund av Putin, som på grund av Rysslands invasion, är tvingade att konfronteras med några av de värsta mardrömmar som finns. Och det är det ljuset vi också ska se NATO. Det är så lätt att vifta liksom sådär, men det finns ju ett syfte med att bygga ett starkt försvar, och det är att aldrig behöva använda det. Det är liksom läxan, att ondskan måste stås emot. Och just den här insamlingen kan man stödja på swishnummer 123-437-5283. 123-437-5283, och då skriver man meddelande Repower. Det går till Nordic Ukraine Forum, och jag tycker det är verkligen värt att stödja, både liksom ur ett humanitärt perspektiv, men också för att det här får ju människor att fungera igen och kunna bygga upp sitt land. Mm.
Och de här Nordic Ukraine Forum, planerar de fler aktiviteter framöver, eller hur ser deras verksamhet ut?
Ja, de finns här för ukrainare i Sverige. Mm. Så det är alltid från utställningar. Det hålls en sån kring Sveriges relation till Ukraina på Armémuseum nu under en lång tid framöver. Men som rekommenderades där och så. Så det finns alla möjligheter att lära känna de här människorna och deras historia.
Tack för att du delade med dig av detta, Mattias. Vi ska gå vidare. Tyvärr blir det ytterligare mörka saker då. För då tänkte jag vända mig till Peter, som precis idag på dagen publicerat en text om en läskig sak som skedde i Tyresö igår. Det var ju så att polisen gjorde ett tillslag, kunde gripa 4 personer misstänkta då för att planerat någon form av terrordåd i närtid. Jag har faktiskt inte följt med i det här jättemycket, men det har ju du Peter. Berätta, vad är det som har hänt?
Det här hamnade ju lite i skuggan av Sveriges NATO-inträde. Det var ju igår torsdag eftermiddag som säkerhetspolisen och polisen då slog till mot några olika platser i Tyresö utanför Stockholm, bland annat den föreningslokaler tillhörande Tyresö islamiska kulturförening. Och så att det är personer gripna, ja, men som du sa, det har inte kommit så mycket uppgifter ännu, men att det har bedrivits spaning under längre tid, men att polisen kände att det var nödvändigt att gripa in här och nu för att avstyra pågående brottslighet. Alltså, med andra ord, vi hade kunnat få ett terrordåd i Sverige i närtid. Mm.
Det fanns kopplingar till IS här på något sätt, vad jag förstod också.
Ja, det fanns kopplingar till IS. De här personerna hade kopplingar till IS och till grov organiserad brottslighet. Mm. Så att här har vi liksom alla delar någonstans i den svenska häxbrygd som vi har blandat till oss själva, liksom både det finns ju ett gränssnitt här liksom mellan den religiösa extremismen, den grova kriminaliteten, Och det här är liksom föreningslivet. Du poddade ju igår med Riksrevisionen till exempel, deras senaste rapport om, nu vet vi inte den här föreningen just om den har fått bidrag, men det här är ändå en bild av att det finns liksom en vegetation här där de här olika världarna flyter ihop och som är väldigt farligt. Mm.
Det hittades vapen också, va?
Ja, inte i föreningslokalen om jag har förstått saken rätt, men vid något av de andra tillslagen. För grovt vapenbrott är ju ett av, de misstänks ju också för grovt vapenbrott. Hur många vapen, det vet jag inte, men jag tror ingen vet det nyligen.
Men jag förstår ju, alla blir förstås lite uppjagade av det här oroliga. Vad är den stora politiska takeawayen skulle du säga när sånt här sker? Hur ska man tänka så då?
Det är väl lite för tidigt att säga, men så min poäng i texten, det är ju just det här att så här, att alltså, kombinationen av en liksom, eller historien av en aningslös migrationspolitik, en reaktiv kriminalpolitik, och att vi liksom, det offentliga göder den här floran av som föreningar med ofta liksom etnisk och religiös profil. Alltså det har blivit farligt. Alltså tidigare var det kanske så att vi liksom gav pengar till ganska harmlösa hittepå pysselsättningsprojekt. Men nu är det här pengar som i förmodligen ganska stor skala går till liksom bedragare och farliga kriminella. Mm.
Vi skulle kanske påpeka det att just den här händelsen vet vi ju inte exakt hur det är kopplat till det här. Så
nej, och det är viktigt, men det är liksom, det är en bild av den här, det här ekosystemet som vi har skapat.
Paulina Häxbrygd, säger Peter, med ganska många elaka ingredienser i. Mm. Ja, det är en bekännande.
Ja, det är klart att det är så. Även om vi fortfarande då som sagt inte vet tillräckligt mycket, så är det klart att det här är, vi har pratat om det yttre hotet, det här är det inre hotet, och vi har varit så fruktansvärt naiva kring det, och det finns väldigt mycket, det finns alldeles för mycket offentliga medel att hämta om man håller på med illegitima saker i Sverige, och ja, Magnus Ranstorp har varnat för det här både på vår sida och på andra ställen.
Det föranleder oss att gå över till nästa ämne som är lite samma ämne, för veckans stora snackis på medieplattformarna innan NATO, det var ju de sprängningar som har skett på senare tid. Det har sprängts på Lidingö, det har sprängts i Farsta. Paulina, du har skrivit om det här i veckan.
Mm, nu kommer jag rätta dig. Vad tror jag kommer säga?
Fagersjö?
Nej, att det inte är sprängningar. Det är bombdåd eller misstänkta bombdåd. Ja. Alltså en sprängning, det föregås av sån här varningstut om att man håller på att spränga. Ja,
vi har ett felaktigt språkbruk här. Alltså.
Ja, vi har ett felaktigt språkbruk. Och vi pratar om explosioner och sprängningar och så vidare när det handlar om extremt allvarliga våldsdåd. Och det här förminskande språket är lite grann ett arv från den här tiden när det var så viktigt att det inte vara så kallat alarmistisk kring det.
Precis, ordet språket har ju tidigare varit ganska polisiärt reglerat. Men ja, det har skett många gånger på kort tid, men det här har ju, ja, det är ju en våg som inleddes redan för flera år sedan. Var befinner vi oss där i politiskt, skulle du säga?
Jag hade en artikel för ett tag sedan om att vi faktiskt har levt med det här i ungefär ett decennium med de här sprängningarna. Bara det är ju sjukt bokstavligen. Alltså ett normalfriskt samhälle låter inte en sån här sak pågå i 10 år, men vi har stått där och det har harvats på om att det inte är så allvarligt och nu ska vi inte jaga upp oss och så vidare och så där. Nu är det full krisinsikt sedan ungefär förra året, och det tror jag har att göra med att människor har en känsla av att det här händer inte längre bara i orten, det kan hända var som helst.
Regeringsskiftet kan ju ha med saker att göra också.
Och regeringsskiftet, för nu är det inte så viktigt med Sverigebilden och att det inte vara alarmistisk, eller hur? Men jag skrev en text nu i veckan lite mer personlig eftersom det begicks då ett misstänkt bombdåd i Fagersjö som är ett miljonprogramsområde i Farsta där jag själv är född, på samma gata där det då sprängdes. Så jag hade en reflektion kring det som jag kopplade till mina tankar om kompositören Georg Riedel som kanske mindre långsökt än vad det låter. Georg Riedel var ju en tjeckisk-judisk migrant som han kom hit som väldigt liten, som flykting.
Från, du tog ju upp hans födelsestad i förra.
Precis, från Tjeckoslovakien. Mm. Han var inte tjeckisk-judisk, utan jag blev rättad här också att han hade en sudettysk bakgrund. Men det spelar ingen roll. Han skrev Fattig bonddräng och han skrev Pippi sommarsång och han skrev liksom allt det där som vi tänker på som väldigt svenskt. Och jag skrev en liten reflektion om detta, att någon kom utifrån och uppenbarligen såg på Sverige med kärlek och med en förundran. Alltså vi fick liksom Sverige reflektera tillbaka på oss av Georg Riedel på ett sätt som var enastående. Och just det här, ja, främlingens blick och min egen familjebakgrund och vad man såg när man kom till Sverige, det här faktiskt idylliska landet. Det sägs ju att vi inte ska idyllisera Sverige som det var förr, men det var ju väldigt idylliskt.
När publicerades den här texten? Det var igår, va?
Ja, det var en bra fråga.
Kan man läsa?
Torsdagen, tror jag.
Du använde ju den här väldigt, den ovanliga men vackra konstruktionen på gatan där barn jag lekt. Mm-hmm. Berätta, vad är det för någonting?
Ska vi ha ett eko här av Strindbergs Fejden? Ja, men det är Werner von Heidenstam.
Det var jättefint. Det var den formuleringen som fastnade åt mig. Ja, okej, vi kom lite vidare så att vi säger bombdåd från och med nu. Men läget är förstås allvarligt och jag vet inte riktigt. Man kan ju inte dra slutsatser av att det sker enskilda saker under en vecka. Det kan vara mycket ibland och lite ibland, men problemet har vi ju helt enkelt.
Det är väldigt mycket höga smällar just nu. Och det är väldigt mycket, jag tror att Jens Gahnman, ja, det var Jens Gahnman som skrev det på Twitter, att nu är det mycket höga smällar och bara materiella skador och sånt där. Vi påminns om hur ohyggligt allvarligt läget är med den inre säkerheten.
Så är det. Då ska vi gå vidare. Och då tänkte jag ta upp en liten sak som är av teknisk natur. Det är så att, och det är bra att du är också med, Jesper. Jag vet inte om du har sett det, men podden har ju tydligen varit försenad ibland på vissa plattformar, Jesper. Och vi är medvetna om det.
Inte på vissa plattformar, utan specifikt på Apples plattform. Och det är tyvärr ett problem som vi inte kan göra någonting åt, i alla fall enligt våra tekniker på Schibsted. Utan det beror helt enkelt på att Apple är jättelångsamma att hämta in den data som vi skickar ut från vårat poddverktyg. Mm.
Då vet ni det, ni som har klagat, och vi är jätteledsna för det, men vi kan inte göra det. Är det viktigt att höra snabbt så får man lyssna på andra plattformar helt enkelt.
Precis, man får söka sig till SVDs egen app eller till Spotify. Där brukar podden alltid dyka upp ögonblickligen.
Men det är jättebra, ska jag säga, att ni som lyssnar hör av er om sånt här så att vi vet. Och ni får jättegärna även i framtiden ifall det är några stora störningar. Antingen mejla oss eller pinga mig eller Jesper på Twitter så vi har koll, så att säga. För vi konsumerar, använder ju inte alla plattformar. Ja, finns det något mer att säga om detta, Jesper? Jag menar att vi bevakar frågan helt enkelt.
Precis det. Är det någonsin något tekniskt, vare sig det är att podden dröjer eller att något har låtit illa eller vad det nu kan vara, så pinga mig på Twitter bara där jag heter CP Jesper. Mm.
Det ska man göra. Då är det dags att gå vidare till mitt favoritmoment. Det är ju det som heter Svar direkt. Känner ni till det?
Det låter bekant.
Ja.
Det är ju då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja sant från falskt och gott från ont. Och det går helt enkelt till så här att jag agerade den typiska faktagranskande journalisten från 2017. Ni vet, på den där tiden man trodde att journalistik bestod i att reducera de komplexa samhällsfrågor till binära svar i form av röda eller gröna trafikljus. Det går väl an när det gäller
faktakollen, men efter retorikanalysen, eller?
Vad heter om det inte är binärt, utan det finns tre olika ljus?
Trinärt.
Ja, kanske.
Kanske. Det går väl an när det gäller enfaldig opinionsjournalistik, men fick som bekant katastrofala följder när storheter som public service nedlät sig till att svara på frågor som är invandringen bra eller dålig? Är tiggeri organiserat, ja eller nej? Och svarade med dessa röda och gröna ljus. Dessa trafikljus är numera släckta och det är vi alla tacksamma för. Men till deras minne så ska jag ändå ställa ett par extremt mycket enklare och mer binära frågor till mina kollegor. Och då ska de få leka faktiskt.se anno 2018 genom att säga rött eller grönt, ja eller nej, eller vara för eller mot. Och snabbare än att Jan Helin skriver en debattartikel om hotet mot demokratin ska det gå, för det nu handlar om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Regeringen vill begränsa SFI-undervisningen så att vidare att den bara ska erbjudas under 3 år från den tidpunkt då personen för första gången togs emot utbildningen. Detta för att fler nyanlända personer snabbare ska lära sig svenska och etableras i samhället. Dagens SFI fungerar inte tillfredsställande, menar regeringen, och genomströmningen är för låg. Vad tycker SVDs ledarredaktion? Begränsa SFI till 3 år. Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Ja, för. Gult ljus.
För.
Försiktigt för.
Okej, det var ingen som var direkt emot, men du var lite försiktig där, Paulina. Hur motiverar du det?
Jag tycker man ska göra det obligatoriskt. Om man tar emot medel eller för att bli medborgare så måste man gå SFI eller på annat sätt tillgodogöra sig svenska språket och kunna testas på det. Så att den där gränsen blir irrelevant då.
Okej. Mm. Vem var det med som var lite skeptisk? Bara du, Peter, eller? Nej?
Nej, jag var för.
Varför?
Mattias.
Mattias, du sa att det var gult ljus för det också.
Jo, men det är ju lite grann. Jag tycker det är lite som en viss stationszoner. Jag har mina farhågor, men jag tycker det är värt att testa. Om nu ambitionen är att liksom få fler att lära sig svenska och man tror att det här är liksom ett sätt. Om det inte funkar, om människor i stor utsträckning hamnar utanför eller får en massa krångel, inte kan ta jobb för att man riskerar att åka in i någon tidsgräns, då ska vi naturligtvis inte ha det så. Men ja, man kan väl testa, för vi vet ju att det inte funkar bra nu.
Tove vill säga något.
Ja, nej, men dels så tycker jag att Paulinas kommentar är viktig, det vill säga att man på något sätt, det finns en rättighet och skyldigheter. Det tycker jag man måste balansera. Det måste vara tydligt att det finns en förväntan på att vi hjälper gärna igång, men då måste du också lägga ner, du måste också investera i detta. Men sen tänker jag också att det är rimligt att man också sätter någon form av tak på det offentliga åtagandet, men det hindrar ju inte privata civila initiativ från att blomstra. Det finns många språkcaféer, det finns många som gör sådana saker, det finns appar som är kostnadsfria. Så att för den som vill lära sig svenska så finns ju mer utöver det som staten betalar för. Mm.
Tack för det. Då går vi vidare och då ska vi gå till en västsvensk fråga. Göteborgs stad bör sälja nöjesfältet Liseberg och lägga pengarna på välfärden istället. Det menar Elin Hjelmestam och Johannes Bexell från LUF. Vad tycker ni om detta? Bör Göteborgs stad sälja Liseberg? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
Ja.
Ja.
Nej.
Ja, jag vill höra Peter.
Paulina har inte svarat än.
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning.
Peter, varför är det bästa som finns med västsvenska kommunaliserade nöjesparker?
Nej, men jag tycker att man kan lägga ut driften. Men jag tycker det låter som en dålig idé att sälja själva Liseberg.
För att det är en göteborgsk kronjuvel?
Ja, det är en... Precis.
Ja. Sitter Visby eller Gotlands kommun på sådana här kronjuveler? Kneippbyn eller så?
Ja, inte Kneippbyn, men det finns väl några kommunala campingar och sånt där fortfarande, tror jag. Mm. Och så har vi kongresshallen.
Ja. Jesper, blev du övertygad nu?
Nej, inte helt. Alltså, jag är ju generellt emot att kommuner ska pyssla med sån där verksamhet förstås, för det brukar ju alltid spåra ur på allehanda vulgära sätt. Jag är ju Jens Nylander, som du hade med i podden om offentligt slöseri. Han pratade ju om vikten av starka ekonomichefer, och jag är ju uppfostrad av en sån, så att det rycker ju i mina kommunalekonomiska nerver. Men det kan väl vara bra, för alltså, det är väl ett framgångsrikt nöjesfält. Det är ju inte som multiaktivitetshålet i Gällivare. Så.
Det borde man kunna privatisera.
Hörrni, vi ska ta en till. Och då gäller det inte så mycket ett förslag som en åsikt som jag la märke till idag. Paulina Brandberg, ministern, hon kunde idag berätta att i samband med att man ska göra en kartläggning av strypvåldet som blir vanligare i Sverige, så menar hon att man har varit blinda för ungdomars porrkonsumtion och hur det påverkar dem i deras relationer. Alltså en gammal hedlig moralpolik låter det som, kanske. Men vad tänker ni om det? Hon säger så här att det finns ett nära samband mellan ungas obegränsade tillgång till porr och ökat strypvåld. Vad är er bedömning om detta? Tror ni att det är så? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Är det inte nu man ska säga så här? Ja. Men det är faktiskt inte liberalt. Liberalerna får inte kalla sig för liberaler längre.
Du skulle svara ja eller nej på det.
Nej, jag svarar ingenting.
Nej, okej. Mattias?
Alltså, jag har ingen aning. Du ställde en empirisk fråga.
Ja, men jag vill höra...
Jo, men alltså, det är ju precis som är tiggeriet organiserat. Har du inblick i det? Själv. Liksom? Ja.
Men Peter, han behöver ingen inblick. Han sa såklart ja,
men
ja
han
här.
Han kanske kollat lite mer.
Ja, vi får höra.
nej, men så här, nu beror det på vad man lägger för betydelse i strypvåld. Men det är ju välbelagt att det finns ett liksom en kultur av mer våldsam... Alltså sex med våldsinslag, eller mer bryska inslag hos dagens unga än tidigare.
Ja, har det med porren att göra? Jesper, vad säger du?
Jag har utrett den här frågan på ledarsidan faktiskt under rubriken "Jag hittar ingen homofobi i gayporren". Och där så gick jag igenom två porrkritiska organisationers påståenden om att porren har blivit värre, och det verkar inte riktigt finnas stöd för det i datan, utan tvärtom så verkar det liksom övergreppsmässiga innehållet ha minskat.
Har du kontrollerat datan själv?
Det
var
inte det jag påstod heller. Men däremot så har liksom pornografin fått större inverkan på liksom ungas värderingar kring sex.
De kanske har läst 50 nyanserböckerna.
Okej, men det var ingen som hade gått igenom datan själv, alltså, vad jag förstår.
Nej, men alltså om det finns en ökning av övergrepp som handlar om strypning, så är det klart att det är ju...
Ja, det är det som ska uträtta. Det verkar finnas det. Det ska
jag
rättsmedicin.
Ja, men det är ju, oavsett vad det beror på, så är det ju allvarligt, för så får man inte behandla kvinnor.
Så är det, och inte män heller.
Nej.
Hörrni, det var kanske en konstig svar direkt fråga, men vi fick prata porr i alla fall lite, och det ska inte underskattas. Hörrni, vi ska gå vidare, för nu är det dags för mitt stora favoritmoment. Det är det som vi kallar "Är du smartare än en ledarskribent?" Och i det här fallet också, är du smartare än en poddproducent? För nytillkomna lyssnare ska jag kort berätta vad det går ut på. Det handlar om att vi alla tycker det är kul med frågesporter. Jag som ställer frågorna har ju den uppbara fördelen att få spela smart och allvetande. Och mina kollegor har varje vecka ungefär lika stor chans att få göra det genom att vinna. Sålunda har vi alla ungefär lika stort väntevärde, och därmed har vi gemensamt bestämt att detta är vårt gemensamma favoritmoment i podden. Svara gör man genom att säga sitt namn. Man får bara svara en gång per fråga. Och avbryter man så riskerar man minuspoäng, och då slutar jag läsa frågan. Tove, skulle jag kunna få lite papper?
Ja, visst.
För nu är det så många att hålla reda på här.
Chansen att vinna mindre än någonsin, andra ord.
Ni som lyssnar kan också med och tävla. Och svarar ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör, då är ni förstås smartare än ledarskribent. Men frågan är vart det kommer föra er i livet. Då ska vi dra igång. Jag ska bara skriva då. MPAU-TPI. Vi har pratat NATO inte så lite heller, men frågan om den organisationen fick jag slut på för länge sedan. Så istället ska vi fokusera på vad Sverige var fram till igår, nämligen neutrala. Neutrala, då tänker jag på neutroner. De bildar atomkärna tillsammans med vilken partikel?
Jesper
var först.
Protoner.
Ja, visst är det så.
Jag blev helt ställd av den felaktiga frågeställningen, för neutrala var vi faktiskt inte till igår.
Det är sant.
Alliansfria.
Just det. Det var ju därför du var ju så chockad över det här, så att du kom inte på det där mer. Det är sant. Men jag fortsätter prata neutralitet, och då tänker jag på neutral plan. I kvalet till EM i fotboll 1992 spelade Färöarna sina matcher inte hemma på öarna utan i Landskrona. Varför det?
Det borde man ju kunna.
De mötte bland annat Österrike och vann den matchen. Det var deras första seger någonsin. De hade en målvakt med toppluva, minns jag.
Mattias? Ja, men jag får chansa på att läktaren inte var godkänd för.
Nej, det var inte det handlade om. Ja, det här kan man ju nästan chansa på. Men det ville ingen. Svaret var att det fanns ingen gräsplan på Färöarna. Och Danmark så var det närmaste alternativet, var dessutom i samma grupp, så det vill man inte.
De inte till konstgräs?
Det får man inte spela på.
Nej,
inte i sådana sammanhang. Mer neutralt. Numera har svenskan bara två genus.
Paulina.
En genus. Oj, nu har du avbrutit, Paulina.
Neutrum och utrum.
Ja, frågan var egentligen bara utrum, men det satte du snyggt. Neutrala ministrar, eller partilösa kan man kanske kalla dem, har ibland förekommit i svenska regeringar. Nu söker jag på namnet på en av de senaste i historien som satt i bildregeringen 1991-1994.
Mattias?
Reidunn
Laurén.
Det var snyggt.
Just det.
Biträdande justitieminister. Det är så ett namn som man känner till väldigt väl, men så här, vad kommer det, har du alltid, vad kommer det att du minns detta?
Jo, men jag var ju unga formativa år precis där kring Bildt-regeringen. Ja. Så det var ju, alltså de och de tidigare regeringarna där kunde man ju i stort sett alla ministrar. Det kan jag ju inte nu ens när det är mitt jobb.
Hörrni, vad hette Sveriges partilösa utrikesminister under kriget? Här kan du, Peter.
Mattias.
Ja.
Mattias.
Var det Trygger?
Nej.
Nej. Han var ju högerman.
Ja, men det var väl en högerman? Eller?
Det här var partilös.
Ja.
Han var en proffsdiplomat.
Ja, ja, åh, det blixtrade till, men det kom inte fram.
Nej. Får du ofta sådana här blixtattacker, Peter? Kanske du... Paulina, du kan? Nej. Är inte Christian Günther?
Peter.
Christian Günther har jag sagt. Det var för sent, tyvärr, Peter. Hörrni, vi fortsätter med partilösa ministrar. Ibland så har ju de varit sådana som man kallar utan portfölj. Det vill säga att man inte har lett något departement. Vad kallas med en äldre term som fanns i vår förra regeringsform, den typen av ministrar? Som alltså inte leder ett departement. Namnet antyder deras funktion att besitta en viss juridisk kompetens snarare än att vara politiska. Det här har ni hört också.
Jesper? Nu har jag säkert fel, men konsultativt statsråd.
Det har du verkligen inte. Du har det helt rätt och går upp i ledning.
Fan, jag har ju skrivit jättemycket om mitt favoritstatsråd Gunnar Danielsson som var konsultativt statsråd.
Det var därför jag visste det, tror jag.
Ja, men du har ändå spridit lite bildning till någon annan.
Hörrni, det är ju den 8 mars, internationella kvinnodagen, som ursprungligen kom från Andra Internationalen. Jag tänkte testa era kunskaper kring lite olika feministiska tänkare. Mm-hmm. Först försöka fatta...
Judith Butler, nej, jag bara... oh, förlåt, jag bara skojar.
Ja, det var skojar där. Först försöka författa till boken Backlash, kriget...
Paulina
först.
Susan Faludi. Jag fick den boken, vet ni av vem? Det kan jag hade födelsedagsfest, jag tror jag fyllde 15, Birgitta Olsson.
Mm, du ser. Mm. Nu söker jag en amerikansk professor och genusteoretiker, kanske mest känd för boken Genustrubbel från 1990. Hen anses vara en av de viktigaste företrädarna för queer-teorin. Vad heter hen?
Paulina. Jag vet inte, så jag säger Judith Butler.
Ja, helt rätt. Då gick du upp i ledning. Du söker en svensk journalist och författare. Debuten hette Skylla sig själv och det var en debattbok om våldtäkt.
Paulina. Katarina Wenstam.
Nej. Hon var också kritisk, har också skrivit kritiskt om den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget.
Ska inte Paulina få
minuspoäng? Fan också.
Bra att du är med, Peter.
Mm. Lite småaktigt bara, men lite tjejigt.
Peter?
Kan det vara Yvonne Hirdman?
Nej. Debuten kom 1976, ska sägas. Nej, hon förekom bland annat i boken Jack. Hon heter Maria-Pia Boethius.
Ja,
Boethius ingick tillsammans med en grupp andra framträdande feminister i ett politiskt nätverk inför valet 1994.
Paulina
först.
Stödstrumporna.
Jag tror hon. Gick upp i ledningen. Då söker jag en feministisk tänkare bakom dessa rader. I våras skrev jag mitt specialarbete på gymnasiet om Veckorevyn och Slits.
Paulina. Det är jag.
Och slogs likheter mellan tidningarna. Fan, i bägge tidningarna är mannen subjekt och kvinnan objektet, vars kropp och själ värderas utifrån en kritisk blick. I båda tidningarna förekommer kvinnor främst i egenskap av kroppar. Både Slits och Veckorevyn lockar läsare med en kvinnokropp på omslag och löpsedlar. Och medan Slits i varje nummer intervjuar en man med makt, lyfter Veckorevyn sällan fram kvinnor för deras prestationer, utan erbjuder läsarna idolintervjuer med Expedition Robinson-deltagare, Fröken Sverige-vinnare och fotomodeller.
Det låter som skärmar, tycker jag.
Det här får du inte ha med, Andreas. Jag förbjuder dig med dig. Det är så pinsamt.
Kunde ni andra detta?
Nej, tyvärr. Nej. Helt...
Paulina är fortsatt ledning.
Jag känner att Svenska Dagbladet måste ge ut den här uppsatsen i ett särtryck.
Jag känner lite också detta. Vad fick du för betyg på den? Högsta antar jag.
Det är såklart.
Hörrni, vi pratar ju lite Tyresö också. Nu söker jag en svensk politiker från just Tyresö som valdes in i riksdagen för Sverigedemokraterna 2014 men hoppade av våren 2018 och anslöt sig till Alternativ för Sverige där han sedan dess är aktiv. Vem är detta?
Paulina. Den enda jag vet är Kasselstrand.
Ja, men det är det inte. Mm. Här är en av hans hejdukar. Eller de har jobbat med det som oss.
Gud vad han heter.
Nej.
Han heter Jeff Ahl. Mer Tyresö. I kommunen ligger ett område som har gått till svensk historia genom att namnge en lag som gör det möjligt för kommuner att genom sina bostadsbolag bygga utanför den egna kommungränsen. Lagen var principiellt viktig eftersom kommuner normalt sett bara får använda skattepengar för sina egna medborgare. Vad heter platsen som har gett namn åt den här lagen? Lex.
Peter? Jag kan bara ett område. Tyresö, Bollmora.
Ja, helt rätt. Lex Bollmora. Paulina är ledning på 4 poäng. Jesper närmast efter på 2. Vi har pratat skärmar. Söker man på ordet skärmtid på Retriever, den här pressdatabasen, vilket år får man första träffen? På ordet skärmtid.
Paulina? 2007.
Fel.
Mattias?
Mm.
2005.
Fel.
Peter?
Mm.
Då säger jag typ 84.
Vill någon annan chansa? Det var också fel.
Ja. Jesper då 2013.
Oj, du så sen. Ja. Mm. Tove, släng in den du också.
Ja, men 99.
Nära, 98. Hörrni, vad kallas den grafikstandard?
Får jag poäng för det? Nej.
Nej.
Han måste kunna rätt.
Vad kallas den grafikstandard och skärmtyp som lanserades av IBM 1987 och som därefter i många år var standard för alla persondatorer?
Peter? Är det VGA-skärmen?
Det är det verkligen. Video Graphic Array.
Det borde jag ha tagit. Dåligt.
Vad kallas det format som idag är standard för både tv- och datorskärmar? Mm. Namnet är helt enkelt skärmens proportioner med bredden först och höjden sedan.
Jesper.
Jesper.
16:9.
Nu är du upp på 3 poäng. Vi har pratat... Nej, vi skulle ha pratat. Jag skulle ha frågat dig om frukt i mat ifall det var det på den där middagen för Ukraina. Men du berättade så fint så jag blev helt tagen och kom inte in på maten ens. Lyssnarna ska veta att Mattias tycker väldigt illa om frukt i mat. Intressant. Så nu följer några frågor om frukt i mat. Om man har kyckling, bacon, grädde, jordnötter och banan.
Tove
var först.
Flygande Jakob.
Ja.
Så är det. Vad kallas den rätt som består av majonnäs eller grädde blandat med frukt och grönsaker eller rent av fruktkonserv? Som är
Paulina.
Paulina?
Waldorf sallad.
Nej, det är fel. Och du avbröt mig dessutom.
Nej!
Som ibland serveras på julbordet.
Jaha.
Peter? Men är det mimos?
Ja.
Ja. Nu ska jag berätta. Nu är det riktigt spännande. Paulina, Peter och Jesper har alla 3 poäng. Och vi har faktiskt bara en fråga kvar.
Om frukt i mat.
Vad kallas den amerikanska desserten som traditionellt består av delad banan, 3 skopor glass? Paulina.
Banana split.
Och där tog du hem det. Stort, Paulina.
Tack.
Många fel, krokig väg fram, men nu står du där.
Ja.
Men det var ju inte frukt i mat, det var ju frukt i efterrätt.
Den trodde jag du skulle slå till på, Tove. För en och annan banana split har väl du gjort i dina dagar?
Ja, det har hänt, men det går så snabbt här. Jag hinner ju knappt liksom komma igång i hjärnan.
Och min roliga utslagsfråga om Miljöpartiet får vi spara ännu en vecka. Hörrni, nu har vi tagit god tid på oss, men det var det värt. För jag tyckte att det var NATO, det var en speciell dag. Jesper var med, det är ju allt speciellt. Mattias hade varit på middag. Paulina var oroad. Det var mycket som hände i podden idag. Liksom. Känner ni inte det?
Absolut.
Ja.
Helt klart.
Så, men nu ska vi äntligen ta helg. Alla utom jag och Jesper som ska skriva poddpuff och producera den här podden. Tove, har du några avslutande ord?
Nej, jag tänker bara...
Mattias förser sig med skumpa utanför bild.
Ja, nej, men jag tycker att man kan... Har man barn i sin närhet så kan man göra som... jag hörde någon gjorde... Liksom, ta en stund och prata om vad det där NATO-medlemskapet faktiskt innebär. Och varför det är historiskt. Och varför de har varit med om någonting som är lite speciellt.
Mm. Så jag berättade på morgonmötet så gjorde jag det med mina barn igår, och då berättade jag då att deras farfar hade fått höra av sin mamma att om ryssen kommer så måste du och din syster lämna mig och pappa gå till Norge, för där finns NATO. Då började min dotter att gråta, så ska man kanske inte tala om saker och ting. Men det kanske var ändå en påminnelse av att det ligger ganska nära i tiden en väldigt, väldigt, en annan svår tid, även fast vi lever i en svår tid idag. Mm. Paulina, är du nöjd?
Jag är jättenöjd.
Ja. Mm. Peter och Jesper där borta på era länkar, är ni nöjda?
Ja.
Helt okej. Okay. Jag vet att det gör lite ont i dig att förlora varje gång, Peter, men tänk på att du kommer ju vinna igen. Du är ju liksom, hela tiden kommer du närmare din nästa seger. Jesper, hur var det att vara med på den här sidan av mikrofonen?
Det var väldigt trevligt. Jag har saknat det faktiskt.
Ja.
Jag har ju ett riktigt radioansikte, så att jag trivs i det här mediet.
Kanske därför jag också passar så bra i den här podden. Mattias, slutligen, är du nöjd? Du ser nöjd ut med glaset i högsta hugg.
Ja, nej, men det är riktigt trevligt.
Mm. Hörrni, därmed så säger jag stort tack till Mattias, Paulina, Tove, Peter och Jesper för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack Andreas.
Tack.
Nöje som alltid.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, det har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.